Hej och välkomna till Modiga människor, avsnitt 85. Ni ska få stifta bekantskap med Daniel Turkulja idag. Han har gjort två väldigt viktiga och informativa, många fler än två. Men de som jag har länkat är Stulet blod 1 och Stulet blod 2. Men det finns också på engelska, det finns flera. Men innan jag presenterar honom så vill jag bara påminna om att den här kanalen är ju helt oberoende, en fri kanal helt enkelt. För att jag ska kunna fortsätta med det här så är jag faktiskt, era donationer är jätteviktiga faktiskt. Och sen vill jag påminna om att Modiga människor finns på Rumble, Podbean och Spotify och också en egen hemsida. modigamänniskor.se, och där kan ni gå in och klicka i också och bli medlem. Ja, så ser ni när nästa liksom video kommer ut. Och nu välkommen till dig, Daniel.
Hej. Hej, Sam.
Hej.
Hej.
Ja, det här galna faktiskt. Men innan bara så vill jag ju få presentera dig. Och du har ju gjort mycket mer än bara två videos.
Mm.
Du har gjort en hel del faktiskt.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Mm.
Jag satte igång 2017. Har jag satt igång med en YouTube-kanal. Och gått plöjt igenom massa olika teman. Med lite fokus på saker som inte står rätt till, om man säger så.
Mm.
Vårt samhälle. Och det finns ju massa saker som det inte står rätt till. Men det här är en av de större, skulle jag vilja säga, mest känsligaste och svåraste faktiskt. Svåraste teman som jag tycker som jag har behandlat.
Mm.
Men, ja.
Mm. Och jag får liksom lite hjärtklappning när vi pratar, för att det är svårt att ta in omfattningen av ämnet. Jag menar, jag har ju själv ägnat ganska mycket tid åt det här de senaste åren, och eftersom jag själv, vi pratade om det innan, jag är ju doula själv och har ju bevittnat det här ett antal gånger liksom på BB, även fast kvinnan har skrivit ett ordentligt liksom förnämligt förlossningsbrev.
Mm.
Och det finns absolut barnmorskor som respekterar den födande. Men allt för ofta har jag sett hur man är där och drar liksom i navelsträngen ganska direkt efter födseln. Trots mammas önskemål, liksom, eller föräldrarnas önskemål.
Mm. Mm. Ja, man kan bara misstänka att det sker liksom.
Mm.
Att, ja, man har lagt upp ett protokoll på de här ställena.
Mm.
Och sköterskorna får in vissa rutiner. Och sen är det bara som ett maskineri. Det är som en fabrik som rullar. När de rutinerna väl är på plats så är det svårt att komma ut ur den banan. Så att säga. Nu vet jag inte vad... Alltså jag jobbar ju inte... Det kan jag ju säga till alla. Jag är ju absolut ingen expert inom området. Jag jobbar inte inom sjukvården. Jag är ingenjör till yrket. Så... Men man kan ändå, ja. Ja.
Engagera sig kan man ju få göra om man tycker att något...
Precis. Alltså på ett sätt så... Jag märkte, fick ju själv barn för 9 år sedan. Första tösen. Och då snubblade jag på detta med navelsträngsblod och tidig vanavling och sånt. Och det var strax inför förlossningen. Och då skrev jag ju det här brevet då, förlossningsbrevet.
Mm.
Och jag kände lite på mig att det var de tendenserna som du sa, att man fick verkligen hålla koll på dem. Mm. Trots att de gick med på det och signerade det och allt sånt här. Så var det är massa saker som hände där.
Mm.
Och du vet, som du vet, som det kommer in ett par liksom. Man är ju stressad och helt inne i sin egen lilla bubbla. Så man är ju väldigt lätt och man är lite tiltad, som man säger så. Och det kommer... när det kommer olika frågor. Man är inte liksom riktigt förberedd. Så jag kände även trots att jag var förberedd med vissa saker. så var det ändå inte helt lätt att styra undan allting liksom, vad de ville göra. Så.
Mm.
Men för mig sen, det var det ju, jag insåg att det här är något egentligen mycket, mycket större på ett sätt.
Mm.
Man förstod att de gör någonting som inte är bra, men man förstår inte riktigt varför.
Mm.
Och för mig kommer den här bilden bli klarare några år senare då, när jag inser att det finns ju en stamcellsindustri. Det är en enorm industri. Alltså, det är väl ingen som vet liksom hur många miljarder man pratar om. Och man har ju skapat en industri som behöver en... Nu pratar jag i deras termer, det är så sjukt att säga så här. Men i deras ögon så är det en råvara.
Mm.
Och när man väl har skapat en sån industri, när man liksom lagt in det här kapitalet och du vet, satt igång det här snurran, så är det ju som ett monster som behöver råvara, så att säga. Och råvaran i det här fallet är liv. Det är mänskligt liv. Det är... Vi kommer gå in på det. Det är ju inte bara navelsträngsblodet. Navelsträngsblodet är ju en av de här sättet som man får in de här stamcellerna. Det finns fler, och ju mer man tittar på det, man blir ju, det är inte helt lätt, måste jag säga, att ta in det.
Nej. Men jag tänker, så om vi ska förklara då för en del tittare kanske som inte är insatta i omfattningen, vad som händer. Du får gärna förklara vad händer med mamman, har barnet har kommit, och vad händer den närmaste stunden som efterfödseln.
Du får gärna rätta mig, som sagt. Du har sett mycket mer av det här, men vad man klampar ju väldigt tidigt, det är vad man kallar. Man sätter dit en klämma på navelsträngen, vilket gör att ungefär en tredjedel av bebisens blod blir fångat i moderkakan. Så det här blodet, det tillhör ju bebisen. Alla bönder vet ju om liksom att man ska låta blodet rinna ut och pumpas ut till fölet eller vad det nu än är. Så det är liksom, det här är någonting som är allmänt känt. Men vad man gör idag liksom är att man klampar tidigt, man fångar det här blodet. Och sen så säger man så här att allt ifrån liksom vad man har klampat och bortåt, det är medicinskt avfall. Man säger så här, det här är helt värdelöst. Liksom, ditt barn behöver inte det här. Liksom det i korta drag kan man väl säga så. Man argumenterar och vill få människor att tro det. Att moderkakan, vad ska du med den till? Det är bara, vi tar hand om det här åt er, och förresten, det här blodet då, vi kan använda det till forskning och vi kan rädda liv med det här medicinska avfallet. Det här är den här storyn då som man vill presentera. Och när du har godtrogna människor, och du vet, vi har goda människor, de flesta människor som lever, alltså i Sverige, vi är i grund och botten givmilda, goda, men fruktansvärt naiva också. Och ovetandes om att det finns människor som inte är goda. Så vad man gör är att när man får höra ett sånt här argument, när man får höra det här presenterat för en, man accepterar det som en sanning, och så säger man, men klart, vad ska vi med moderkakan till? Vi kan donera det här och så kan vi rädda liv med detta. Och då har vi gjort en jättebra sak. Och vad man gör då, det här är också en del av det som är så fruktansvärt, är att man ber ju pappan då oftast att begå brottet. För det är ett brott. Det här är ett fruktansvärt brott. Jag skulle vilja säga säkert bland de värsta brotten. Det är någon form av... Jag vet inte om det kan klassas det. Det är liksom grov misshandel / mordförsök nästan. I vissa fall så kan det resultera att spädbarn dör. För man ger då den här saxen. Man har klampat och så ser man om, liksom, som om det vore någonting heligt och högtidligt. Ger man det här till pappan och så ber man pappan klippa då. Och vad man gör då när man klipper, det är att man har fångat en tredjedel. Det kan vara allt från 1 till 1,5 deciliter blod. En bebis har allt från 3 till 4 deciliter blod. Där någonstans i spannet. Så en tredjedel har man då fångat. Och vad som sker då är att de här sköterskorna, de har sitt protokoll det inte är liksom helt ovanligt att man tar det här i ett annat rum och man tar ut blodet, navelsträngsblodet. Man masserar ut det sista droppen, så sätter man in det i det här, i de här rören, och där skickas det till någonting som heter navelsträngsblodbanken, tror jag det hanteras på i Sverige. Vem vet vad som
händer? Det ligger i Göteborg.
Det är så, okej. Okay. Där är en liten mörkridå för mig. Jag vet inte riktigt vad som händer sen och hur det här, hur distribuerar man? Vad händer med det här blodet? Vi vet inte riktigt, kan man säga. Vi vet i världen är att vi vet att det här blodet hamnar hos privata bolag. Vi vet att det finns privata bolag runt om hela världen som sedan säljer då olika behandlingar med det här navelsträngsblodet som en råvara då. Och ja, ni kan ju bara tänka er liksom vad som sker då. Det blir, barnet föds ju med en akut blodbrist egentligen.
Mm.
En tredjedel, skulle man ta en tredjedel av en vuxen människas blod, så handlar det om 2 liter.
Mm.
Det är ju rena mordförsöket. Om man skulle säga till någon att tappa av 2 liter blod från en vuxen människa, då behöver man ju akut åka in till sjukhuset. Och så tänkte då, en vuxen människa är ju fullt utvecklad då.
Mm.
Medan ett spädbarn är ju precis fött. Det här blodet som är det mest vitala, potenta blodet, det är ju menat att det ska ju tillföra liv för att den här bebisen ska utvecklas. Men vad som sker istället då är den här bebisen och den här kroppen får ju kämpa för att överleva helt enkelt. Man börjar med ett enormt minus. Och tänk på alla problem, jag tänker mig vad som sker väldigt ofta i Sverige.
Mm.
Att mamman och bebisen, liksom amningen inte kommer igång riktigt. Allting blir ju tiltat.
Mm.
Precis allting blir ju tiltat.
Mm.
Så det här är vad som har försiggått i Sverige i så många år. Det här har man, det här kanske du kan fylla in, sa jag. Mm. När man har börjat sluta med detta då. På vissa ställen då. Jag vet inte om man har slutat överallt.
Nej, alltså så här. Jag gjorde ju ett program för ett tag sedan om det här med Linda Morge. Och fick en del arga meddelanden efteråt, så att det här inte stämmer och så här gör inte vi på våran klinik och så ser det inte ut. Men jag får ju höra från andra barnmorskor att det här visst försiggår. Mm. Och framförallt så har jag ju många doula väninnor som jobbar och som alla bekräftar att det här liksom fortfarande sker. Sen vet jag att det finns pålästa barnmorskor, såklart. Det finns ju barnmorskor som är otroligt hjärtliga, genuina och som verkligen tillämpar det här.
Mm.
Men en barnmorska som jag har ganska mycket kontakt med, hon la ut för innan jul, så la hon ut faktiskt om att hon hade laddat för det här inlägget länge. Mm. Och det handlade just om det stulna blodet. Där hon hade varit i kontakt med en annan barnmorska som inte visste vad hon skulle ta vägen. Hon orkar inte mer det här längre. Att ständigt liksom beskåda de här. För det är nämligen andra anställda barnmorskor som jobbar åt blodbanken.
Okej.
Okay. Så.
De jobbar alltså direkt åt blodbanken?
De jobbar direkt emot blodbanken. Så de är väldigt angelägna. Och om de här uppgifterna som jag har fått från barnmorskor på insidan, om de stämmer, så kommer de här barnmorskorna in mitt under födseln och ber det här föräldraparet att skriva på ett papper att de går med på det här fina då, att rädda någon annans liv.
Mm. Ja, det är...
Och det här sker nu i Sverige.
Det sker fortfarande då?
Ja, absolut.
Jag kan tänka mig det. Det fanns ju en forskare, jag tar ju upp där, en man som heter Ola Andersson.
Mm.
Han forskar ju på detta då. Det är så jättebisarrt. Varför ska man ens behöva forska om detta?
Mm.
Vad ska man behöva forska om man får ta 2 liter blod från en vuxen människa? Det behöver man inte forska om, det är givet. Ja, ska man behöva forska om, liksom, om man skjuter någon i bröstkorgen, om det är farligt eller inte? Alltså det är så, det är liksom, vetenskapen är så, det är så sjukt. Men han kom ju fram med rapporter då, och jag tror med hjälp av hans arbete så har man kunnat stoppa detta på vissa ställen. Mm. Men långt ifrån överallt. Och där har ju vi ett jobb egentligen i Sverige. Jag trodde faktiskt att det var stoppat. Men där behöver vi göra allt vad vi kan egentligen. För att se till så att det stoppas.
Mm. Det är inte stoppat. Mm. Och när jag liksom lyssnar på det här du säger, så känns det som att, allt som sker egentligen på BB efter det här, det går liksom hand i hand. Mm. Att man fort. För det är också väldigt viktigt ofta att man får ut moderkakan fort.
Mm.
Alltså jag funderar så här, varför är det så viktigt? Varför liksom drar man i den? Och ibland så resulterar ju det att kvinnan går sönder när man liksom sliter loss moderkakan. Mm. Ja, och då tänker jag så här, det här är min spekulation. Kan det bero på att det är viktigt att få ut moderkakan och det här navelsträngsblodet fort?
Mm.
Jag vet inte.
Mm.
Och du har ju också den här läkaren som är med i program 1 som pratar om att man kan se skillnader på barn i 4-årsåldern.
Precis.
Det är inget fel på barnens intelligens, men däremot motoriken.
Motoriken och sociala färdigheter. Mm. Deras barnens förmåga att connecta med människor omkring sig.
Mm.
Det är väldigt liksom, tänk vad viktig del det är för en varelse, för oss människor.
Mm. Och då tänker jag så här, att när det kommer ut, det var ju faktiskt med på nyheterna. Mm. Och det var inte ett helt nytt klipp, eller hur?
Nej.
Och då tänker jag så här, om det kommer ut, då borde det här liksom omedelbart stoppas. Jag tänker så här, hur kan någon med gott samvete låta det här ske?
Och det är precis där det kickar in, det jag nämnde innan. När man har en sån, när man har skapat en monster redan. När man har skapat en industri som drar så hårt. Det är det handlar om. Då spelar det ingen roll att det är helt sjukt. Liksom, utan den här industrin är ju, du ser ju då, det här har jag aldrig hört talas om, att det skulle finnas sköterskor då som kommer från blodbanken eller jobbar för blodbanken. Mm. Då har man ju sett till som att man har sin personal på plats till och med. Ja. Så att man säkrar tillgången då.
Mm.
Så det är ju så, ja, det är fruktansvärt, vad ska man säga. Vi vet inte var vi lever någonstans. Det här har jag kommit fram till, inte bara med det här temat, utan även med de här andra temana som jag behandlade på min kanal, med påverkansoperationer och allt möjligt. Vi lever ju inte i det här, vad vi tror, demokrati och det här samhället som vi tror. Det är ju rena sagor för barn, va? Det stämmer ju inte. Det som vi närmast lever i, det är ju någon form av människofarm.
Mm.
En farm för människor där du har andra människor som äger farmen och som sedan utnyttjar människor på olika sätt. Mm. För arbete, för att tillverka, för det ena och det andra. Och till och med då som en råvara i det här fallet. Där människor i sig blir en råvara. Och då har vi den här medicinska industrin då. Och nu ser vi ju, tänk dig samma sjukvård, samma medicinska industri. Är vi chockade över att de gör det de gör idag? Jag var inte chockad, för jag kände till det här.
Mm.
Är de kapabla till att göra det här? Mm. Att ta blod från bebisar, då är de kapabla till att göra vad som helst.
Mm.
Så det är väldigt så här jargong att man ska upphöja sjukvårdspersonal i Sverige och sådär.
Mm.
Och jag älskar alla goda människor som kämpar för andra och så här, men jag upphöjer inte de här per automatik, alltså. Inte per automatik i alla fall. Det finns de som är goda och som kämpar, men det finns människor som gör fruktansvärda saker där. Och de till och med tror att de är goda.
Mm.
Det är det som är så hemskt, att de här sköterskorna, de står där och mjölkar ut den sista droppen av navelsträngsblodet som tillhör den här bebisen. Och de går runt och inbillar sig att de gör någonting gott, va?
Mm.
Och sen kan vi bara tänka oss, det är en hel hierarki uppåt.
Mm.
Hela den här navelsträngsblodbanken. Och sen finns det ju ett medicinskt bolag som är statligt ägd. Som står för de här stamcellsbehandlingarna i Sverige.
Mm.
Och de tar internationella klienter. Är inte det intressant?
Mm.
Så det är inte bara liksom om du som svensk medborgare behöver en stamcellsbehandling, utan du kan flyga in från Beirut eller Dubai och betala för att få en behandling av ett statligt ägt bolag. Nu minns jag inte vad de heter, men vi kan lägga upp det senare. Så man förstår ju här, det krävs inte mycket för att sätta upp ett plus ett. Och jag säger det, jag är inte så bra, jag är ingen liksom sån här detaljmänniska. Jag är mer på så här, sätta den grova skissen så att den blir rätt. Och det, så jag kan ju ha fel liksom i vissa sådana här detaljer, och det är klart, jag jobbar inte där på plats och jag har inte sett allt det här. Men jag har ju läst folk liksom, eller liksom folk som vittnar, och man kan dra en massa slutsatser bara på att lyssna på de här seminarierna och se vad det är som försiggår. Och det är precis det. Människor har blivit en råvara.
Ja, men det är så. Där vill jag liksom nämna World Economic Forum också. De tar ju upp det här. Du precis. Har ju lagt in ett klipp i en av dina filmer där. Ja. Att man pratar om det här.
Ja. Precis. Och de pratar ju om det i väldigt positiva dagar liksom. De pratar ju om det. Man behöver ju se klippet. Det är ju bisarrt när man lyssnar på de här människorna. De marknadsför det. De säljer in det. Som om det vore någonting fantastiskt att de har. De vill framställa sig själva också som att det liksom, våra forskare är så fantastiska hit och dit. Och som om de har på något sätt skapat stamceller eller något. Och så säger man liksom hur man kan förringra då. Det är seminariet från World Economic Forum handlade om. Hur man kan förringra en människa helt enkelt. Inte att stoppa åldrandet, utan föryngra en människa genom att ge stamceller från bebisar. Eller från blod då, i det här fallet säger de. De kallar ju det förresten för adult stem cells. Visste du det?
Nej.
De kallar det, alltså navelsträngsblodet kallar de för adult stem cells. Så.
Alltså de leker
med termer, precis.
Ja, och jag tänkte på, om du, jag har det bara i huvudet när du förklarar så bra att när bebis kommer ut så leker de ju med ord där också. Att det här, det tillhör liksom inte. Du nämnde det i början här, men
biologiskt avfall.
Ja, precis.
Biologiskt avfall. Samma, jag har ju sett massa klipp till exempel där människor, alltså det är ju väldigt tragiska grejer. Vi får se om vi får vända på temat på något sätt i slutet och ge folk tröst och så, och styrka att liksom våga titta på detta. Men jag har sett liksom när människor vill begrava, du vet, när de får ett missfall och det är en bebis och de vill begrava det. Och de kommer till sjukhuset och filmar och de säger dem att nej, det där är medicinskt avfall. Va? Det är vad de kallar. Och det är precis de vill få det till. För de vill klippa den här linjen där. De vill liksom, i vårat intellekt vill de ju få oss att tro att det är bara avfall. Medan i själva verket, ja, det är de här stamcellerna då, de vill komma åt genom att.
Jag vet att jag har nämnt det förut, jag vet inte, vi skulle ha pratat om det innan, men i olika delstater i USA så är ju faktiskt det här med att abortera foster. Man kan ju göra det väldigt sent. Har du uppgifter om det?
Nej, jag har inte kollat.
Nästan ända fram till liksom beräknat förlossningsdatum. Jag tror att det är 2 eller 3 delstater som man kan göra det.
Jag vet inte exakt till vilken vecka, men man förstår ju varför all media i världen är för aborter. Nu förstår man ju det. Det förstod inte jag innan. Varför är alla politiska partier och etablissemanget för aborter? Så intensivt för, och du vet, det här, min kropp, mitt val och när det gäller den biten. Nu förstår man ju det. För det är antagligen den största källan till stamceller. Och de här aborterade fosterna handlas ju med. Planned Parenthood i USA, de åkte ju fast. De blev inspelade när deras tjänstemän sålde delar utav. De sålde liksom, det fanns en prislapp för ett hjärta, för en lever, för de här olika delarna. Mm. Det är så sinnessjukt. Och då förstår man varför. Varför alla de här medierna, de är köpta helt enkelt. Och inte bara köpta, det här kommer som ett beslut ovanifrån. De här som jag nämnde innan, de som äger eller tror sig äga den här farmen.
Mm.
De har beslutat att det ska vara på detta sättet.
Mm.
Det är egentligen, man kan ju lägga ihop 1 + 1. De här människorna, de har ju behov av stamceller. Jag tänkte också gå in på det, till exempel med han Peter Nygård. Känner du till honom? Jag tar upp honom. Jag presenterar honom inte i klippet, men det här är väldigt intressant. Han är multimiljardär, en sån fashion-mogul. En av Kanadas rikaste män. Han är från Finland, Peter Nygård. Jag tror han pratar svenska också, jag känner till det. 71 år gammal. Jag fastnade för jag letade ju efter att förstå vad betyder det att göra en sån här stamcellsbehandling. Jag ville höra vittnesmål. Vad är det de upplever efter att de får det? Och då hittade jag honom, 71 år gammal. När man ser honom, det ser så realistiskt ut. Hans hud, han är gammal, men hans hud har en utstrålning av ett barn. Det är så här perfekt hud.
Mm.
Väldigt märkligt. Men då väldigt fort så började han ju berätta att han har ju experimenterat med stamcellsbehandlingarna sedan de började. Och den här gubben då, han gör, som är 71 år, han gör 150 armhävningar i sträck.
Mm.
Han är den starkaste mannen i gymmet där han tränar, den här gubben. Och sen så börjar han ju prata om hur fantastisk han är i sängen, att han har massa unga flickvänner och alla sådana här saker. Så man minns ju liksom, alltså man fick ju direkt den här arketypen då, förstår du, den här människan, han vill inte dö. Den här gubben, han vill inte gå, liksom, han fattar inte att det är över, att det är dags att kasta in handduken. Mm. Utan han vill ju bara fortsätta exploatera.
Mm.
Och som visar sig strax efter att jag gjorde det här klippet. Det här är helt otroligt. Jag förstod ju hur sjuk den här mannen var. Vilken psykologi som driver det här. Människor som vill föryngra sig själva. Som vill föreviga sig själva. Jag insåg att han var ju liksom ruskigt sjuk. Vad som hände, det uppdagades att han håller på med sex trafficking. Han har våldtagit otalt många kvinnor och liksom unga flickor.
Mm.
Och så det är massa rättegångar som pågår nu.
Mm.
Så, och när det började uppdagas kom det anklagelser från 1968 och framåt. Mm. Från första våldtäkten. Så här förstår man då att en väldigt rik, inflytelserik man, han har varit beskyddad liksom, av systemet.
Mm.
Nu har han ett åtal i princip för var tredje, fjärde år ända sedan 70-talet av våldtäkter. Men inget av det här var känt sedan innan, utan nu händer någonting. Liksom. Och då förstår man att det här är ett systematiskt problem. Att du har väldigt många inflytelserika människor med extremt mycket pengar som faktiskt har behov av de här stamcellerna. För att föryngra sig själva, för att vara starka, snygga, ja du vet. Allt det som många människor önskar sig, du vet. Och nu har de hittat ett knep för att åstadkomma det där.
Mm.
Och därav har vi den här sjuka industrin då, miljardindustrin som har skapats.
Mm.
Och som bara kräver mer och mer råmaterial, som i det här fallet då är bebisblod. Det låter ju som science fiction.
Mm.
Men det är inte science fiction.
Mm. Men jag tänker, många av dem har ju obegränsade resurser också. Ja, så att jag tänker att det finns liksom inget, det är ju ingen som vill att det här ska sluta. Det tjänar ju inte dem på, tänker jag.
Nej.
Det var en annan sak jag funderade kring, det här med att i Sverige så har vi i princip avvecklat hemförlossningar.
Mm.
Det har ju funnits starka krafter hela tiden i Sverige att man vill. Jag menar, det är ett fåtal hembarnmorskor Och i Sverige är det betraktat som någonting väldigt skumt att föda hemma.
Mm.
Och så tänker jag i andra länder, men jag tar bara England, Holland. Där är det ju nästan mer vanligt att man antingen föder hemma eller i sjukhus i hemliknande miljö.
Mm.
Och i Sverige så har man gjort, man bara liksom försvårat och försvårat och försvårat för det som är naturligt.
Precis, precis. Mm. För det är på samma sätt då, om du är en, om du har en farm och du har kor eller vad du nu än har. Du vill ju styra över ditt boskap. Du vill ju ha kontroll över varenda del av hela deras livscykel. Hur mycket mjölk de producerar, när de blir befruktade. Och det finns inget intresse för en farmare att ha naturliga inslag för de här djuren. Det finns inte det. De här djuren får inte gå ut i fältet och föla av sig eller vad man nu kallar det. Och det är precis av den anledningen. Och här ser man igen ett exempel av social som ingenjörskonst, propaganda. Sverige är helt fruktansvärt med det. Du ser hur de lyckas skapa en viss uppfattning om att det skulle vara så sjukt för en kvinna att föda hemma.
Ja, men alltså
själva verket är helt naturligt.
Ja. Nej, men jag menar, det finns så mycket undersökningar som visar att naturlig hemfödsel och nästan alla barnmorskor, hembarnmorskor som jag har pratat med, de har ju liksom på flera hundra födslar så har de, alltså så här, det är bara ett fåtal som har varit tvungen att åka in med ambulans. Mm. Där det har hänt någonting. Och ska man då se till sjukhusfödslar så vet man ju att det händer ganska mycket där faktiskt.
Precis, och det är inte så konstigt. Ja. Mm. Och det är inte så konstigt med tanken på det här protokollet som de kör. K-sprutor, in och ta blodprov inne på bebisen medan den är inne. Du vet, alla möjliga sorts sjuka grejer. Mm. Det är inte så konstigt att man skapar den här stressen och påfrestningarna på kvinnan och barnet.
Mm.
Och sen liksom det här med att det är inte så konstigt. Alla de komplikationerna. Men det finns en förklaring för det. Nu har vi förklaring. Vi förstår, nu vet vi varför de gör det. Nu handlar det ju mycket om att stoppa det. Att upplysa folk. Och där handlar det liksom att jag sa det här i en av mina klipp. Mm. Var inte konsumenter av sån här information. Det här är ingen underhållning. Det här är ingen liksom en klipp som du bara snubblade över och sen bara oj vad jobbigt, som om det vore någon liksom vad som helst. Det här är någonting som borde sporra oss till handlingar. Och det är där vi är i Sverige. Jag tror i hela världen. Vi behöver ta de här striderna. Vi behöver stötta de människorna som tar de striderna. Vi behöver liksom organisera oss för de här sakerna. För annars så fortsätter det bara. Du ser, de bara rycker på axlarna. Det räcker inte med att komma dit med en lapp och skriva någonting. De skiter i det. De tar ändå blodet.
Mm.
Så det krävs ju krafttag från oss. Men vi är ju ruskigt pacificerade. Och slagna.
Mm.
Människor i Sverige idag. Man har ju en helt förvrängd bild av sig själv.
Mm.
Det krävs ändring liksom. Och vad är det som kan sporra, om det här inte kan sporra en att liksom kämpa för sina barn?
Mm.
Jag vet inte vad som kan väcka en befolkning. Om det här inte kan trigga någonting i någon, så vet jag inte vad. Då är man ju för mig i mina ögon, då är man ju död.
Mm.
Då är man inte levande om man inte blir triggad av det här och inte liksom känner att man behöver göra någonting åt saken.
Mm.
Men
jag tror att det är också så här, och det är därför vi behöver nå ut. För att folk, de vet ju inte. Jag tänker precis som informerat samtycke. Att det sker så mycket saker där inne i förlossningsrummet. Så det är ju samma sak ute i samhället. Nästan alla par som jag har pratat, majoriteten av de par som jag har mött innan en förlossning, de vet ju inte vad sen avnavling är.
Nej.
För det är ingenting, framförallt inte barnmorskorna på mödravårdscentralen, de informerar inte om det här.
Nej.
Nej.
De får inte kunskapen helt enkelt.
Nej.
Man medvetet som man lämnar det som en liksom ett svart, ett mörkt rum. Och det är därför man kan liksom, det är därför de här kriminella kan hålla på sig som de gör, för folk är inte medvetna om det. Men när man väl tänder lampan där inne, då blir det ju lite svårare för dem. Och vi pratade ju nämligen det här med WHO, och även det finns ju riktlinjer liksom här i Sverige, hur mycket blod man får ta. Det här är, för det finns forskning på det. Det finns specifika siffror, procentandelar, hur mycket blod man får tappa på ett barn som är så gammalt, på ett barn som är så gammalt, på en vuxen. Och där är det, du vet, för ett barn så är det ju mellan en till absolut max 5% om man verkligen måste ta liksom ett blodprov eller blod från ett barn. Mer får man inte ta. Mm. Och nu helt plötsligt så tar man ju då 33%. Och det är ingen som rycker på axlarna.
Nej.
33% av ett spädbarn. Men allting är liksom, allting är möjligt. Det är möjligt när människor, när man inte har kunskapen, när man inte vet. Och så kommer det någon i en labbrock eller vit utstyrsel, en läkare, och förklarar för en hur det är. Och så köper man det. Det är så det går till i Sverige och i världen idag. En person som har någon form av auktoritet, som är kvalitetsstämplad från media och myndigheter, säger, berättar för en hur det ligger till. Och så köper folk det. Punkt. De ifrågasätter aldrig det. De köper det här med att det är medicinskt avfall. Och så är det slut på den storyn. Folk tittar inte djupare. Och tänk då, du vet, att det ska krävas amatörer. Tänk att det ska krävas... Jag jobbar inte ens inom sjukvården. Eller du vet, det finns ju massa folk som... Att någon utifrån liksom ska behöva komma och bara... Du, vad håller ni på med?
Mm.
Det är helt bisarrt. Och så illa ställt är det inom sjukvården, inom medicinska industrin idag. Och det är därför vi ser att det är samma princip. När du har kriminella, när du har någon som exploaterar och utnyttjar, de kommer bara bli värre och värre. De backar ju inte.
Mm.
Det blir bara värre, och nu ser vi vad som händer nu bara det här sista året. Mm. Och vad kommer hända om vi inte stoppar det? Det blir bara, det kan bara gå åt ett håll om man inte står upp emot det.
Mm.
Och det är ju det som är väldigt vanligt här, tyvärr. Vi har många goda människor, men folk vill inte ta strider i det här landet. Då tycker man är otrevlig om man tar strid för någonting.
Nej, men det är ju jobbigt och obehagligt. Men sen tror jag också att vi är inne på det här som du har pratat om förut. Att det finns en naivitet som är ganska grundad. Men också en enorm tillit till liksom, överheten. Man litar på den där som kom i vitrock. Men jag fick upp en bild här. Och framförallt nu, jag har ju verkligen sett med egna ögon skillnaden liksom på ett antal bebisar som kommer ut och är tidigt avnavlade och sent avnavlade. Och också pratat med många barnmorskor, framförallt hembarnmorskor, som pratar om de här rosiga barnen som är liksom väldigt röda i huden. Och så ska de vara när de har fått allt sitt blod. Så ser de ser helt annorlunda ut än de här liksom bleka barnen som inte har hunnit få sitt blod. Och jag tänker så här, det borde ju skrämma livet ur vilken förälder som helst.
Mm.
Och liksom den här urinstinkten borde ju bara... Ja,
precis. Ja. Men det är det vi... Vad är det man gör när man domesticerar... Vad heter det? Domesticated animals. Vad är det man gör hos sådana djur?
Mm.
Man tar bort instinkter.
Mm.
Det är samma med hästar. Man vill ju få bort deras instinkter. Man vill ju tämja dem och göra dem helt... pacificerade. Jag vet inte om du har haft med hästar att göra. När man kommer in i ett sånt här stall, du vet, när hästarna bara är helt superdeppiga. Det finns ingen liksom livslust i dem överhuvudtaget.
Mm.
Det är bara att åka till centralstationen och kolla på människor. Det är precis samma sak. De gör liksom, vi gör det med oss själva, men de hjälper också till, om man säger så. Det är med människans tillstånd. Alla de här instinkterna bara nöta ner det med alla de här verktygen som man har liksom till sitt förfogande. Det är det som sker.
Jag är ju faktiskt uppvuxen på landet och vi hade hästar. Så ja. Jag, när jag började rida på ridskola så tänkte jag på det. Jag tyckte att det var helt förfärligt. Ja. Det var inte som våra hästar. Så. Våra hästar var någonting helt annat än ridskolehästarna. Så att jag förstår precis vad du menar. Men som du säger, det är bara... Kommer jag hade en sån där en flash. Liksom. Jag hade varit utomlands på Kap Verde. Så, med, då hade vi bara ett barn. Och den här... Liksom, de är så kärvänliga mot barn och hur alla tittar på varandra. De tittar på barn och bara, och framförallt barn, bara suger in barn.
Precis.
Och så kommer vi till Stockholm och så promenerar jag liksom längs Götgatan med min dotter i famnen. Och så känner jag, alltså så här, det var en sån sorg.
Ja.
Det var en sån sorg. Så här, för att alla bara går och tittar i backen och det är ingen som möter barns blick och... Jag tänkte så hur min dotter, hon bara sökte kontakt. Det finns inga ögon att möta liksom i Sverige.
Precis. Det ska bli ändring på det. Du får göra ändring på det.
Mm.
Jag tror alla längtar efter det. Vem vill vara liksom den här hängiga, deppiga hästen i stallet?
Nej.
Man vill inte vara det.
Nej. Men det är det jag tror vi har en längtan efter. Alltså jag har tänkt jättemycket på det. Vad är det vi saknar? Det är klart att vi saknar någonting. Och det är därför vi är så lätt. Alltså, människan är så lättledd. För att vi saknar våra instinkter.
Precis. Så. Jag tänker mig, det är så här, det är som hästen. Liksom. Den där hästen som är i det här båset. Och har sitt vatten och har sitt hö. Och är nöjd med det. Då är det kört.
Mm.
Är man nöjd med det livet?
Mm.
Det finns ingenting, inga rosa filter att leda in det med. Då är det kört för en. Om man är nöjd med det tillståndet och bara liksom äta god mat och bli underhållen och köpa lite fina grejer och kära vänner, det är kaputt. Det är tippen är nästa destination. Det krävs den här önskan, längtan faktiskt. Som du sa, som du berättade om din dotter. Jag längtar efter de här blickarna. Jag längtar efter det här liksom att möta människor och vara levande. Känna glädje. Jag vill ha det. Jag vill inte ha det här andra. Jag vill inte byta ut det. Men det krävs någonting. Vi behöver komma till liv, som sagt. Vem är det som kan få till en förändring? Är det den här en grå folkmassan? Om man, liksom, när man är i det tillståndet. Kan man få en till förändring? Det går inte i det tillståndet. Så man behöver ju tacka nej till den här äckliga buffén liksom, som förgiftar oss. Och sen liksom, det finns ju mycket att säga om det. Det är ju andliga frågor. Det är ju i grund och botten ett andligt problem. Att vi har hamnat här. No doubt. Och de här människorna som tänk de här som vill ha stamcellerna. Vad är det de vill ha egentligen? De vill ju ha det precis det vi pratar om, fast på ett sjukt sätt. De försöker ju stjäla det, de tar ju det från de här små nya liven. Det är ju deras liv de tar. För att de ska kunna känna liksom hälsa och glädje och vitalitet igen.
Mm.
Så det är ju det absolut värsta som kan hända. Och jag skulle inte förvåna mig om man skulle vilja göra det här i en massiv skala. Att man skulle vilja liksom, att man bygger ett väldigt hierarkiskt samhälle där de här som är i de här övre skikten, att de ska få tillgång till de här stamcellerna. Det hade inte förvånat mig dugg. Det behöver brytas. Man får ha det, man får leka med det man har, om man säger så.
Mm.
Har man tabbat sig, har man förbrukat sina livsenergier? Men då får man ju faktiskt ändra riktning. Kan man inte stå och gå och stjäla från någon annan för att kunna fortsätta leva och ha sex och känna glädje. Det är liksom det värsta som kan hända.
Mm.
Det är väldigt uppenbart, kände jag, med den här kvinnan till exempel som jag hade med i klippet.
Hon ja, den här mamman. Var det henne du tänkte på?
Jag vet inte om hon var. Det var inte hennes barn hon höll i handen. Men det var ju så. Det var så, alltså, när man tittar på henne, man ser liksom, det är ingen frisk kvinna det där. Hon skrattar ju åt att hon skulle injicera bebisblod in i ansiktet.
Mm.
Och ja, det blir ju otroliga resultat.
Mm.
Men tänk vad sjukt. Någon bebis liksom kommer ju bli fruktansvärt drabbad för att hon ska se lite yngre ut då. Och det var ju en av de här grenarna. Det finns ju olika grenar då inom den här stamcellsindustrin. En är ju den här skönhetsindustrin som bara exploderar. Kvinnor som injicerar bebisblod. Mm. Men de vet inte ens om det. För när de går den här kliniken så får de ju inte höra det. De får ju höra adult stamcells. Så många av dem vet inte om det. Sen har du ju en föryngringsindustri som man håller under radarn. Det var det World Economic Forum pratade om. Rika, extremt rika människor som kan lägga 100-200 000 för att föryngra sig själva. Det här vill man inte prata om. Man vill bara fokusera och prata om de här sjuka människor. Människor som har någon sjukdom och som kan få en stamcellsbehandling och må bättre. Det är klart man mår bättre. Alla mår bättre av stamceller. Och det är klart att även en sjuk människa då kommer ju må bättre med stamceller. Mm. Så man vill ju bara skjuta på den. Du vet, ondskan kommer ju förklädd som ljusets ängel. Så är det. Det är så det står i Bibeln. Liksom. Mm. Lucifer kommer ju förklädd som ljusets ängel. Mm. Och det är precis det man gör. Man har en god avsikt. Du räddar liv. Vi räddar sjuka människor.
Det var det här Tobias-registret. Jag hade inte möjlighet att lägga in det klippet med kort varsel. För det tyckte jag var så himla bra. Mm. Jag hade nästan velat visa det. Liksom. Men där pratar man om det här. Mm. Rädda liv.
Rädda liv. Bara det.
Ja. Så det låter ju fantastiskt. Det låter ju jättebra. Och jag kan tänka mig att vilken förälder som helst tänker sig, men det där blodet, om det kan hjälpa någon. Problemet är ju bara att deras egen bebis får blodbrist. Liksom.
Precis. Precis. Och hela deras familj blir tiltad. Hela familjen blir tiltad på grund av detta. Mamman och pappan och relationen mellan mamman och pappan. Det blir ju följder av det här. Mm. Och vad man inte vill tala om är att ja, det går till att bota sjuka. Vem vet, är det 20%? Är det 15% som går dit? Mm. Man vill inte prata om resten som går till gamla tanter som ska initiera. Liksom. Och man vill inte prata om att det går till atleterna, till sportsmännen. Kolla nu idag, vi har atleter, vi har fotbollsspelare som är, jag vet inte hur gamla de är. Förut så var de ju kapade liksom. När de nådde en viss ålder så var det bara, där ska det vara, hej då. Är du med? Mm. Nu kan de ju spela 10 år till efteråt. Mm.
Ja, Beckham är väl, han är väl inte helt ung längre va?
Det finns många exempel på det. Jag behöver inte nämna några, men man kan ju bara undra, hur kan de springa ännu mer nu? De är liksom, hur gamla är de? De springer ännu mer. De är fortfarande attraktiva för de här klubbarna. Stamceller. Och du vet, det sjuka är när man tittar på det. Sätt på en fotbollsmatch. Vad är det de förbränner där? De förbränner ju vad de har ätit så till middag och lunch också. Men vad vi ser på plan är, de förbränner livskraft som inte tillhör dem. Och vi stöttar det. Det var det som vi sa. Vi gör sjuka grejer utan att veta om vad vi gör. Vi stöttar saker som är sjuka. Vi tror att det är okej. Vem skulle kunna tro att det är fel liksom, att titta på en fotbollsmatch?
Mm.
Men tänk om de 11 av 22 gubbarna på plan tar stamcellsbehandlingar som gör en efterfrågan som gör att de här förlossningssalarna behöver stå där med en liksom, sköterska från blodbanken. Mm. Det är så sjukt va? Det är så sjukt. Och det är liksom... Nej, det finns inga andra ord att beskriva det. Men vi är ju med i det, du vet. Du ser, du vet, den här ondskan, de här människorna vill göra människor delaktiga.
Mm.
På samma sätt som pappan då som klippte navelsträngen. Det är pappan som gör brottet. Och när vi tittar, när vi tittar på de här sakerna, när vi tittar på de här Hollywood-kändisarna, när vi tittar på deras filmer, köper de här biobiljetterna, går på deras, vi äter av deras äckliga buffé. Jag, för mig är det personligt. Folk får gärna bli sårade. Jag bryr mig inte. Det är en vidrig buffé de serverar oss. Vad de kallar för underhållning. Det är bara en, liksom en, i olika skalor. Det finns inget gott i många av de sakerna. Men vi ser inte det. När vi är som den här matta hästen, så vi är som när hästen bara tuggar där hört och går och lägger sig och sover och helt pacificerade. Då skriver vi, jag hittade ju där en föreläsning med Lawrence Goldstein, en forskare. Mm. Det var ju där jag insåg hur jag sprang på den informationen. Och han höll ju liksom en presentation i en timme för att prata om var stamcellerna kommer ifrån. Det tog en timme för honom att linda in där. Och jag lyssnade igenom hela timmen. Han kunde inte säga det bara. Han kunde sagt det på 3 minuter. IVF, ägg, aborterade foster och navelsträngsblod. Punkt. Men han behövde gå runt liksom och bara liksom linda in det. Och det var det som var det intressanta där. Det var den tredje källan då. IVF-ägg är den tredje källan av stamcellerna. Och det här ska vara uppenbarligen en väldigt stor källa av stamceller. Och det här är vad han nämner då. Det är att kvinnor som tar de här familjer som kommer och tar de här behandlingarna, de lämnar ju oftast många fler ägg än vad de behöver. Mm. Och så ibland så donerar de äggen för att rädda liv. Mm. Igen då. Är du med? Mm. De får inte reda på vad de här stamcellerna går till. Det går till att bota sjuka, säger de då. Men så säger han så här, ibland, väldigt ofta så går de här IVF, de här företagen går i konkurs. Och vet du vad som händer då? Den här äggen då som är infrysta, de tillhör banken. Och ibland så säger han, kylarna går sönder ibland. Oops. Och de här äggen då, vi måste göra någonting av dem. Ja, vi kan väl donera dem till sjuka. Så genom IVF då, ännu en sak som människor bara jublar över och tycker att det är fantastiskt. Genom IVF, genom de här olika ställena så skördar de ägg från kvinnor. Och ur dem utvinner de. Tänk i ett ägg så har det en livskraft för en människa i ett helt liv. I ett ägg. Förstå hur mycket kraft det är i det. Och tänk då en kvinna som har donerat 5 ägg, 4 ägg. Förstå hur mycket stamceller det är i det. Så här är en annan sak. Det här är någonting som jag aldrig hört någon prata om. Om de här IVF, att det hämtar stamceller därifrån. Det här är någonting som jag hoppas och jag önskar att folk kan bara haka på det här nu. Forska vidare i detta. Speciellt ni, om någon är inne i den här branschen. Alltså då har man ett större ansvar faktiskt. Att haka på där. Kolla djupare på detta. Jag har ju bara skrapat på ytan. Kolla på hur funkar det i Sverige. Var hamnar de här äggen någonstans? Gör inlägg, gör clips. Så att det här börjar spridas. Det är... Jag rantar mycket nu, men du förstår varför.
Ja, nej, men jag menar så här, jag förstår ju att det här är en het potatis. Och jag tänker så här, det finns en anledning till att det är många som inte vet så mycket om det här. Så det är jättemånga som hör av sig och det är jättemånga i kommentarsfältet. Många som vet, men många som också säger, jag har aldrig hört talas om det här. Jag visste inte. Och jag tänker att det finns väl en anledning till att de inte vill att vi ska veta. För att det här, de vill ju att det här ska få fortgå.
Precis. För du kan ju tänka, får folk reda på detta så är det tvärstopp. Var ska de få stamcellerna ifrån? Det går inte, man kan inte skapa stamceller. De låtsas ju, du vet, de här forskarna låtsas ju som att när de pratar på tv så här att vi kan skapa liv och vi kan göra det ena eller andra. De ljuger. De blåljuger. Det är på samma sätt som en massa andra saker som man pratar om i forskningen. De kan inte skapa den minsta, enklaste bakterien. De kan inte. Det går inte. Stamceller, det är ett mysterium för dem fullständigt. Det går inte ens i närheten börja liksom att förstå vad vi pratar om. Så de måste sno och stjäla. Det är enda källan. Och det som du säger, när folk får reda på detta, om detta får sig en spridning, så är det över med detta. Vad ska de här människorna göra som har blivit beroende av stamceller på samma sätt som man blir beroende av kokain eller droger. Då ska de ta vägen. De kan ju inte leva nästan utan de här stamcellerna. Mm. Så man kan ju förstå att det här är ju ingenting. De kommer inte bara lägga sig platt. De människor som vill ha de här stamcellerna och som tjänar grova pengar på det, de kommer göra allt liksom för att fortsätta göra det.
Nej, men jag också tänker på den ilskan som vändes mot den här barnmorskan som gick ut och pratade om det här med stulet blod. Mm. Hur många av hennes egna vände sig mot henne.
Mm.
Och var jätteupprörda. Och hur faktiskt Göteborgs, den här blodbanken, gick ganska fort ut med och dementerade. Och sa att det här använde vi bara liksom, för bra saker.
Just det.
Mm. Så att det var ganska liksom i anslutning. Och så tog de bort också. Jag kunde till exempel inte gå in och kommentera. Vi var många som inte kunde gå in och skriva någonting.
Känsligt ämne. Mm. Man kommer stöta på mycket motstånd. För vi pratar om det är på samma sätt när man pratar om påverkansoperationer.
Mm.
Helt plötsligt, ingen kommer vilja ha med dig att göra. Det är så. Mm. När du kommer till kärnan av de här sakerna i vårt samhälle, där de här verktygen de har, som är så, där mörkret är som mest aktivt, deras verktyg de använder, då märker man att det börjar hända grejer. Och det här är ju en utav dem.
Det här. Vill du utveckla det lite? Så.
Med påverkansoperationer eller med...
Mm.
Det kan man väl dra kort liksom, att det handlar om att påverka människor och ändra attityder och beteenden. Så man skapar scenarier för att folk ska göra någonting. Mm. För att de ska ta ett beslut som de inte hade tagit annars. Det är vad som kallas för propaganda, men det finns ju liksom en väldigt komplexitet i det. Och ja, det här är ju liksom Sverige alltså. Vi har en bild av att vi lever i det här liksom, du vet, idylliska landet.
Mm.
Ondskan är så aktiv i det här landet, men den är, du vet, det är inte som i Kina. I Kina är ondskan väldigt påtaglig. Om du säger emot en polis eller din chef, liksom, då får man liksom en känga över, liksom, i magen direkt, va? Mm. Eller blir nedtrampad. Man får liksom en smäll på näsan direkt. Så funkar inte ondskan i Sverige. Ondskan är manipulativ i Sverige. Den är snärjande. Det är sweet talk. Och det handlar om att få människor att tro att de gör gott och linda in dem. Ondskan i Sverige, vi kommer aldrig få en Hitler i Sverige. Vi kommer aldrig få en Stalin. Vi kommer aldrig få en maskulin arketyp som förtrycker i Sverige. Det funkar inte så. Ondskan i Sverige kommer komma en kvinna i medelårsåldern eller övre medelårsåldern i någon yllekofta och hållandes i en tekopp. Är du med? Förklädd som godhet och förstående och älskande. Men den är inte det. De här sköterskorna som vi säger, som många hade sagt, åh, men de måste väl vara goda. Jaha, är det så gott egentligen att tappa blod från bebisar? Hade man träffat dem och rådat upp så? Det är ingen som hade sagt att de här människorna är onda.
Mm.
Och många av dem, jag måste tillägga att många av dem vet ju inte vad de gör. Men många av dem har ju också på känn att det är någonting som inte stämmer. Men de väljer ändå att fortsätta göra det. Och det här är så ondskan funkar i Sverige. Det är liksom okunskap och det går mycket ut på liksom att man går inte mot strömmen. Man strider inte, man ifrågasätter inte. Och så bara löper med bara hela tiden.
Mm. Oh, jag vet inte om jag gör fel nu. Jag hade tänkt spara det, men jag fick information direkt från en barnmorska att i förra veckan så började man separera mödrar och barn på SÖS.
Precis.
Och det har jag hört att hennes reaktion var att det här är en hederskodex. Det är någonting man inte gör.
Nej.
Men gör man. Alltså man ifrågasätter inte.
Det är så. Om man har en människa som sviker en, ljuger och exploaterar. Mm. Om man har en sån människa i sitt liv. Man behöver slänga ut en människa. Man behöver stoppa de här människorna. Man behöver inte använda våld. Men man behöver Man behöver liksom hävda sin rätt och kapa sin relation med dem. Mm. Men de här människorna nu har kommit in under huden på oss här i Sverige. Vi älskar dem. Mm. Vi liksom upphöjer dem.
Mm.
Vi litar på dem med våra kroppar, med våra barn. Vi lämnar över våra barn till dem.
Ett nyfött barn som man tillåter. Precis. Liksom. Och jag tänker också att barnmorskan på plats som tillåter detta. Men jag som förälder. Ja. Jag menar, om nu jag har covid. Och, men vi vet ju liksom att barnet behöver ju vara nära till mamma.
Ja. Precis. Vi vet att det är liksom avgörande för hälsan.
Mm. Mm.
Men det är precis det. Det är upp och nervänt. I princip letar man efter sanningen, så kan man vända saker upp och ner i Sverige. Och då är man in the ballpark. Då är man lite närmare sanningen.
Mm.
Det är hemskt. Och vi kan kanske ha... Ja, det finns ju... Jag var ju bedrövad när jag höll på med det här i ungefär två, tre veckor på kvällarna. Jag mådde ju så dåligt. Jag kommer inte ihåg sist jag mådde så dåligt efter att ha tittat på detta.
Mm.
Jag mådde liksom, man mår fruktansvärt dåligt av att titta på detta. Men på något sätt, vi kan inte fly ifrån det. Och sen som har ett ansvar, vet man, okej, då vet jag. Varenda människa jag hör, varenda kvinna jag hör som är gravid. Mm. Jag hör av mig till henne. Mm. Jag kontaktar henne. Jag skickar ett förlossningsbrev. Prata med din man. Var där, titta. Liksom. Tänk bara liksom en sån gest. Mm. Det kan rädda liksom hela familjen, inte bara bebisen. För det handlar om hela familjen.
Mm.
Så här är liksom någonting väldigt påtagligt praktiskt. Alla kan göra. Det är ingen som säger att jag kan inte göra någonting. Det kan man visst det.
Mm.
Det finns... Jag tror det är det man får göra. Man får vända på det. Och inte fokusera på hur vidrigt det är. Och sjuk. Det vet vi att det är. Man får vända på det in i en handling. In i en kärleksfull handling. För tänk liksom vad du eller jag hade uppskattat. Om någon hade sagt det till mig. Precis innan förlossningen.
Mm.
Bara ett samtal.
Mm.
Det är...
Ja, för det är det som jag reagerade över själv. En liksom... då med mina tre egna barn och sen som doula, så har jag liksom förstått omöjligheten att göra ett informerat liksom samtycke och det här med informerat vårdval. Jag kan ju inte göra det om jag inte får informationen. Och i Sverige så har jag förstått att informationen måste du tyvärr skaffa dig själv. För den får du inte av sjukvården.
Men jag tror de bryter mot en lag. Jag tror de bryter mot lagar. De är med, de inte ger informationen.
Mm.
Det är ju så övertydligt att ta en tredjedel av bebisens blod. Det borde man informera om vad det är konsekvenser av det. Man gör allt för att inte informera. Så jag tror man hade kunnat stämma dem. Mm. Och här hade man ju behövt jurister och bara pröva detta.
Mm.
Och där hade man kunnat, där är också en sån här akilleshäl, tror jag, på dem.
Mm.
Att det där kommit upp till rätten, det är väl det sista de hade velat, att det här skulle bli rättssak över sån här, att få 20 sån här rättsärenden, det hade inte varit kul kan säga för dem.
Mm.
Men det är typ det, ja.
Så vad om vi liksom, om vi knyter ihop säcken och avslutar det här med liksom hopp. Jag menar, ja. Du pratade om att informera andra liksom blivande föräldrar och Men vad kan vi också... Ja, jag känner bara att vi människor, vi behöver hopp. Så att Precis. Vi inte slutar som de där trötta hästarna i salen.
Precis, på något sätt så behöver vi ju liksom en loop som... Vi behöver gå bort från den här loopen som bryter ner oss. Inte en loop som bygger upp oss. Mm. Och jag menar, och stå och kolla på massa videos som korruption och hur illa det är i samhället. Det är ju nedbrytande. Mm. Det är uppbyggande till en viss del när man har ackumulerat kunskap. Men sen kan det bli nedbrytande. Vad jag tycker är uppbyggande, det är just, säg liksom den glädjen. Tänk att bara liksom säga det till en kvinna och en familj. Och så vet de vad de ska göra. Och så kommer de höra dem av sig en vecka efteråt och säger, vet du vad, det gick jättebra. Bebisen fick all sitt blod.
Mm.
Fantastiskt, eller hur? Det är inte liksom nedbrytande. Tänk. Och så det är ju sådana här, alltså, jag tror mycket, de har orsakat väldigt mycket skada till oss, att passivisera oss. Att vi blir konsumenter. Även när vi vaknar så blir människor konsumenter av sådana här vakenvideos och kunskap och hitan och dittan. Mm. Och det händer ingenting. Man behöver skifta från att bli konsument till att börja agera istället. Mm. Och det finns en massa att göra. Jag menar, vi behöver inte säga det. Jag tror alla vet att, eller kanske till och med har känd på vad de kan göra. Så ta till exempel om man är jurist då.
Mm.
Mm. Så det finns, jag tror jag fick en fin bild när du berättade om din dotter i Stockholm. Det är där vi ska hålla oss. Och sen är det personligt för mig liksom, jag är ju troende själv. Jag tror ju att det finns en god Gud liksom. Det är inte bara det här mörka stället som vi är här inlindade i. Det finns en enorm godhet som vi behöver hitta tillbaks till.
Mm.
Och där får vi en enorm källa av liv och kraft som är obegränsad. Liksom. Så vi behöver hitta tillbaks dit.
Mm. Ja, men precis. Det var liksom att, jag tror verkligen att vi alla längtar.
Mm.
Det känns som att vi längtar tillbaka till den här större källan. Mm.
Tror jag med. Och sen behöver vi hjälpa, liksom, som jag säger, många går ju på olika vägar och så.
Mm.
Vi behöver vara ödmjuka och prata med varandra och du vet. Och sen hittar man till källan så säger man, kom.
Mm.
Jag har hittat källan. Kom du också ha drickit av den? Och för mig var det, jag var ju så här, jag ville absolut inte bli kristen. Det var inte för mig någon, jag tänkte bara nej, en så här karismatisk i kyrkan i Sverige. Jag tänkte nej.
Mm.
Sen så fick jag uppleva en massa saker och jag kände att jag har hittat den här källan.
Mm.
Och jag vet var den är någonstans. Och jag vill bara bjuda in så många som möjligt och komma dit och dricka. Men det finns grejer vi behöver göra. Vi behöver ödmjuka oss själva.
Mm.
Vi behöver se på världen på ett realistiskt sätt.
Mm.
Och på oss själva på ett realistiskt sätt. Och bara ödmjuka oss. Och så be om hjälp helt enkelt.
Mm.
Det är ingen...
Jag tänker också så här, våga liksom lita på vår intuition. Och våga säga stopp. Precis som du pratade om, att när vi ser att någonting sker, jag menar, vi känner ju när saker inte känns bra. Men precis. Att också våga stanna kvar i det och säga så här, nej men nu räcker det, jag kan inte fortsätta. För om fler och fler och fler och fler gör det, så kommer ju det här ta slut väldigt snabbt.
Precis, jag tror en grej som står i vägen är, vi har en bild av vad godhet är i Sverige.
Mm.
Så här, generellt sett i våran kultur som jag tycker inte rimmar så väl med sanningen.
Mm.
Vi tycker liksom att trevligt är godheten på något sätt.
Mm.
Så som jag ser det, liksom, jag följer Jesus. Jesus var, han var god. Han var den ödmjukaste, mildaste av alla.
Mm.
Men han var rättfärdig. När han såg någonting som var fel så höjde han rösten. Han kunde bli fruktansvärt obehaglig för de som gjorde fel saker. Och det elementet har vi tappat i Sverige. Vi vill ju bara se Jesus eller godheten eller universum eller vad det än är, den här bilden om att det bara är att stryka katten med hårs och ha det trevligt och ha en del av gemenskap tillsammans. Vi ska bara känna gemenskap och så är allting bra och då blir det inget bråk.
Mm.
Och då tappar man ju den här biten av rättfärdighet. Vad är sanning? Vad är rättfärdighet? Och de här bitarna, med rättfärdighet så kommer ju faktiskt styrka.
Mm.
Och det kommer till rättavisning också. Det är ju det här vi behöver i det här landet. Vi behöver ju komma till rätta med saker. Med att stryka katten med hår så kommer man inte till rätta. Då fortsätter man ju precis i samma riktning. Så det finns mycket. Men det här hjälpen, jag känner ju, vad som är så gott med det här är att den här hjälpen finns tillgänglig för alla. Det är bara be. Vi behöver be om hjälp. Det är inte svårare än så. Vad ska jag göra? Hjälp mig, hjälp oss. Och så kommer den helt plötsligt. Den kommer in lite subtilt, men den kommer.
Nu vet jag inte om jag bara... Men jag läste en bok för några år sedan med en kvinna som hade... Ja, hon dog för att sen komma tillbaka. Men så berättade hon om en av sina upplevelser. När hon står upp och tittar ner på jorden så ser hon en massa ljusstrålar som kommer upp. Och några av de här ljusstrålarna är mycket, mycket starkare än de andra.
Mm.
Och då så säger den här personen som talar med henne att hade en mors bön för sitt barn. Mm. Mm. Så, och då jag börjar alltid gråta när jag tänker på det. Så att det finns liksom inget starkare. Mm. Så att vi har kraften redan.
Precis, jag har kraften. Precis. Mm. Och vi får hjälpen. För sådana böner. Mm. En sak är att be, jag vill ha en båt. Oh. En annan sak är att be liksom för sin, som vi säger, be för sin barn, för sin familj. Mm. Och hjälpen kommer liksom.
Ja, men det var liksom en fantastisk avslutning faktiskt.
Ja.
Ja, men, och tack alla ni som tittar. Det är ju helt fantastiskt. Jag vet inte, jag har sett det liksom, det var 500 personer som tittat live på oss.
Ja.
Ja. Ja, verkligen, det är så mycket kommentarer. Tack alla och tack Daniel. Tack för liksom ditt
tack
jobb. Tack för det du förmedlar och det hoppet. Mm.
Tack ska du ha.
Åh, tack. Tack alla. Så. Bra. Så.